Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses! Hej kära du och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Barnet går, denna nytillkomna poddserie här i VG-familjen. Här pratar vi föräldraskap, barn och roligheter och svårigheter kring det helt enkelt. Och i detta avsnitt så blir det snack om tonåringarna, dessa läskiga typer som ja, i alla fall jag känner mig så nervös inför. Ja, alltså kanske inte tonåringarna i sig, men svårigheterna som kan uppstå när mina egna barn kommer dit. Jag började faktiskt noja för det här redan när jag var gravid med Essie. Möjligen lite prematurt kan tyckas, men ändå. I alla fall, Susanne Histrup, hon har 4 barn. Amanda, Maximilian, Matilda och Tom. Och flera i gänget Histrup har antingen hunnit bli eller är på gränsen till att bli just tonåringar. Så hon vet vad hon snackar om. Låt oss lyssna vad hon har att säga.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Bio-oil finns att köpa på apotek och på Lens. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Bio-oil.
Ja, men ni har ju 4 barn och 3 av dem kom under ganska tajta år. Mm. Hur gick dina tankar och hur var era upplevelser kring det här med att barnen blir liksom avundsjuka på varandra? Att stora syster blir avundsjuk på den lille som kommer eller ja, sådär.
Alltså när de väl fanns så tänkte jag inte att det fanns. Det är mer nu som de har återberättat hur de har känt att de, alltså vem som är avundsjuk på vem och att de tycker Tom till exempel för att han är yngst, att han alltid glider undan och att det har blivit liksom, när de var små så var de så nära i ålder så att då upplevde inte jag att det fanns någon avundsjuk eller att de höll på för att, ja, de var så tajta, utan det är väl mer nu när de har blivit äldre och de själva kan kommunicera och säga vad de är, att de tycker vi är orättvisa på ett eller annat sätt liksom.
Det här ordet orättvis hör man ju hela tiden, känner jag.
Det kan vara allt från liksom, om man skulle ge någon veckopeng till att om man spelar för mycket tennis med en av dem eller att man gör någonting annat, så finns det ju alltid.
Har ni något system för det där, hur det inte ska bli så himla orättvist, eller går ni på känsla?
Nej, vi går nog mest på känsla, och det blir automatiskt i långa loppet väldigt rättvist. Sen vissa perioder så behöver ju kanske något av barnen en mer på ett eller annat sätt. Mm. Och sen så liksom, så att det liksom jämnar ut sig.
Men känner du också att det måste vara rättvist? Eller hur ser du på det?
Nej, jag tycker inte att det måste vara så öga, tand för tand på exakt. Liksom, om vi går ut och äter med en, att man måste ge samma summa. För jag har ju vänner som, om de går ut och äter med ett av barnen, alltså nu när de är lite äldre, så att det kostar 500 kronor, då ger de sen 500 kronor till det barnet som inte var med.
Mm.
Och så har inte vi det.
Nej.
Utan... ibland är det någon som behöver någonting, skidutrustning, och inte de andra, för de har sina grejer, då behöver man inte hela tiden kompensera, utan så länge liksom det jämnar ut sig, så tror jag inte att det behöver vara i sekunden öga öga, tand för tand.
Livet är ju inte 100% rättvist heller. Nej. Tänker jag, kanske kan vara bra att lära sig.
Ja.
Sådana saker.
Ja, visst, absolut. Nej, och sen kan det vara, jag menar, jag själv, alltså jag har en äldre syster och en lillebror, och mina föräldrars till exempel ekonomiska situation var ju annorlunda när vi kom än vad Erik kom, så han kanske fick mer grejer eller var med om balla resor som inte vi var med, och det var ju bara för att så såg det ut då. Mm. Det är ingenting man går avundsjuk eller svartsjuk på, utan så är ju livet. Mm. Liksom, så att...
En gång berättade du för mig, vilket jag tyckte var fascinerande och väldigt sant, tror jag. Nej, men du sa att er familj kanske upplevs som ganska stränga i jämförelse med era döttrars kompisars familj kanske. Men att barnen oftast ändå ville vara hos er och hänga. Vill du berätta mer om det?
Ja, men alltså det är ju det här återigen att man ska vara förälder till dem. Att jag är jättenärvarande som mamma, men det är också, det innebär att du sätter vissa regler och rutiner, och att man lär barnen att handlingar har en konsekvens om det är någonting, att de liksom från början liksom är medvetna om vad som gäller. Jag tror att man gör barnen faktiskt en tjänst, man tar lite regler och rutiner, och det kan låta trist och hårt, men sen har de alltid fått vara med, så att ja, men Amanda kommer i alla fall hem och säger att ja, ni upplevs så stränga för att jag har kortast utetid, och du vet, hon tilltalar inte oss med fula ord, vilket bekanta till henne kan göra till sina föräldrar, för det är liksom oacceptabelt, det skulle inte hända hos oss, jag vet inte vad, ja. Men samtidigt så sa hon också, men de tycker att ni är så sköna och softa, för att stämningen hemma hos oss, det är högt i tak, vi diskuterar mycket med våra barn, det är öppet liksom, alla är välkomna. Så även om man har alltså regler och tider och du vet, ett nej, så tycker ändå barnen att det är härlig stämning hemma hos oss.
Det känns ju ändå som det man vill uppnå på något vis. Och just det här med högt i tak och att man pratar mycket och så, det är liksom så här, en liten dröm för mig och min familj att vi ska ha det på det viset. Har ni liksom, finns det något recept på det? Får det så?
Nej, men Johan och jag har alltid diskuterat, han älskar att diskutera, och barnen, de kan ha vilka åsikter som helst, vi uppmuntrar dem att liksom gå sin egen väg och tro på sina egna grejer. Amanda, vår äldsta, är jättefeminist och väldigt politiskt korrekt och tar alltid liksom den ståndpunkten, och med sin lillebror ibland kan det bli lite diskussioner liksom. Men då, nej, men jag gillar att det liksom är ett alltså man pratar, de läser tidningarna, de hänger med. Och det kan vara om allt, det kan vara i och för sig om vilken hiphopgrupp de gillar nu, till liksom vad som händer i världen, olika. Men att man tillåter folk att ha en åsikt och att de faktiskt kan prata för sig.
Och började ni med det här liksom, alltså nu låter det som att jag menar att ni hade typ strategiskt börjat med det här, men liksom, har ni alltid haft den tonen till barnen även när de har små barn, att man liksom...
Alltså vi har alltid pratat med barnen som att de faktiskt, alltså det är klart man har pratat bebisspråk, men vi har alltid pratat och tagit med våra barn och inkluderat dem som att de är liksom barn och individer, och inte bara liksom, ja, men nu är det vuxentid, nu får barnen gå bort, så att de har alltid varit en del av liksom, ja, med våra middagar eller våra resor eller att vi går ut, så att från att de var små så har de hört liksom oss prata eller diskutera, och att man, det är fritt fram att ha liksom åsikter, och att det är härligt.
Men just det där tror jag är ganska viktigt, att man liksom ser på barn som att de också räknas i sammanhanget och inte bara liksom...
Men det är så viktigt att lyssna på dem och att liksom bekräfta dem för, jag menar, inte bara att de är barn utan den individen de är. Och mm. jag menar, som sagt, med fyra barn så är de ju ganska olika även om de är syskon. Och att man hela tiden, det är inte bara en man uppmuntrar att hen ska tycka att liksom vad hennes åsikter är, utan man lyssnar på alla och att man verkligen... Där man bekräftar deras likhet eller olikhet eller bekräftar dem som de är. Och då blir det en ganska varm... Jag tror att vårt hem är ganska varmt.
Mm.
För att man är liksom accepterad. Alla är liksom accepterade.
Men du, jag tänker på det här. Alltså min föreställning nu... Jag har ju... Mina barn är ju snart 3, snart 6. Det är ju en hyfsat skyddad ålder ändå fortfarande. Men oro, alltså från att barnen föddes så har man ju liksom haft någon slags oro. Först så här, skolan, shit, mobbing, allt sånt läskigt. Sen tänker man tonåren, herregud, alkohol, killar, tjejer, sex, droger, allt det där. Hur är denna ålder?
Nej, men vad säger
hur är det att ha tonårsbarn?
Små barn, små problem, stora barn, lite större problem. Nej, men... Jag håller helt med om det här, för så fort de börjar på dagis ska de hitta kompisar, sen kommer skolan, kommer de liksom, du vet, passa in och man, är de bjudna på kalaset, man går liksom och oroar sig. Och sen börjar man landa i att nej, men det här verkar funka, de har vänner och sådär och verkar glada och lyckliga, och så blir man jätteglad för det. Men alltså nu när vi har ju en som är 13, en som är 15 och en som är 17, och det här nu med att de... går ut, liksom går på fester, de har tagit moppekörkort och alltså man, det är inte en vaken, alltså man ligger vaken varje helg. Vi har ju precis kommit ur att de inte kommer in till en, att man är uppe med dem på nätterna, så fick vi något då när det var liksom, där de fortfarande var hemma och Tom liksom sov i sin säng. Så ett par år av god sömn och nu är vi då vakna fredag, lördag. För Max har en tid, han kommer hem lite tidigare och sen Amanda då har sin tid. Så att, nej, och nu, det är ju liksom vidare känt, det är otroligt mycket droger i alla liksom förorter och sådär. Och Amanda som är ute på fest, hon är ju fantastisk, för vi pratar jättemycket, hon berättar allt, det mesta i alla fall. Så att man får ju höra, och då blir man ju också lite skrämd att
ja, det
liksom är så öppet och att det försiggår liksom, nej, usch.
Och hur, med tanke då också på att ni har rätt så duktiga på att sätta regler och liksom har tydliga regler och så. Hur har ni snackat då kring alkohol och droger till exempel?
Ja, alltså Amanda fyller ju snart 18 och det har varit liksom förbud, för att det finns ju något som heter så här vodkabil i Ropsten där folk åker ner och köper. Och det, menar, det, det, ja, men det är liksom typ vidarekänt. Alltså... nej, men sånt är ju strängt förbjudet, för det kan ju vara alltså typ råttgift eller tesprit i en sån flaska. Men alltså, jag vet inte. Ta i trä, för än så länge har det inte hänt någonting otrevligt. Man får ju bara hoppas att det man har, hur man har uppfostrat dem och du vet, förmågan att säga nej till konstiga saker, att hon liksom vet vad som är rätt och fel och sådär. Men det är klart att hon, jag menar, dricker någon alltså gång.
Precis, för det där är ju liksom det svåra, för man fattar ju det, att för det gjorde man själv liksom. Ja. Och då blir det svårare då, okej, vi har reglerna, inte fast man är 18, men nej, så vet man ändå att de dricker och de vet att de, alltså så här, det blir ju ändå lite, det är ju svårt, även om man är kör mycket med öppna kort och de kanske berättar mycket, så blir det ändå en fråga som lätt ljugs om.
Mm, liksom. Ja, visst, absolut. Jag tror att mängden ljugs det om vad de säger. Om man säger så, har drack du någonting igår? Jo, det var liksom sippet på någon sida och så. Och sen så
just det.
Kanske det är någon story där hon shottar, vad vet jag. Men det tror jag ljugs mängden. Men ja, jag vet inte vad man ska göra åt det. En liten vit lögn kanske.
Ja, det får jag, det hör liksom kanske till också. Det är men svårt däremot, att veta.
När vi växte upp så var det ju häxblandning. Man kanske tog slattar liksom av sina föräldrar. Och nu då hade vi inte mobiltelefon, man hade inte tillgång till det. Nu finns det ju liksom, du vet, Instagram om hur du köper både det ena och det andra. Det. Så tillgängligheten är ju helt annorlunda än liksom när jag växte upp.
Ja, hemma då var det verkligen, som du säger, häxblandning var det enda man kunde få tag på.
Det fanns ju liksom ingen, jag vet inte, kanske någon gick till någon liksom...
Det var någon som hade någon stora syskon kanske som kunde köpa ut det.
Annars var ju liksom, man fick ju inte tillgång till det. Här är det ju mycket lättare för dem att få tillgång till precis allt. Mm. Det är ju liksom ett klick bort.
Mm.
Och det är det som är så skrämmande. För att det händer ju såklart.
Mm.
Att, att ungdomar liksom testar på och gör massor med otrevliga saker.
Men det är så intressant det här med liksom äldre barn eftersom man själv inte är där än.
Dina ålder 3 och 6 är en av mina favoritåldrar. Ja. Alla åldrar har sin charm, men just 3 och 6 är förbaskat gulligt.
De är mysiga.
Ja. Det är så mysigt.
Ja, jag håller med dig. Det är verkligen, det är högt och lågt hemma nu. Ja. För Rocco är, han är ju snart 3 som sagt och är bara jordens gosigaste och liksom ganska nöjd med allting. Och så. Medan Essie har kommit in i någon liten nu där hon grubblar lite över döden och lite sådana stora frågor. Vilket ju också är så här, det är jobbiga tankar, men det blir också helt plötsligt nya, alltså det, helt plötsligt så pratar vi om riktigt intressanta saker istället för vad det var för något år sedan. Nej, kanske man pratade, men kanske inte om saker som man själv som vuxen kände var så himla intressanta. Så det är kul.
Det är jätteroligt, men det blir roligare och roligare för att, som du säger, att diskussioner och sånt utvecklas och man får en helt annan relation till barnen. Men därför tycker jag också att varje ålder har sin charm. Men nu håller vi på att gå igenom att Amanda är 18, du vet, hon snart flyttar ut och Johan, han tycker bara så här, wow, och sen när vi då är själva då ska vi hitta på massor med roliga grejer, barnen är utflugna och sådär, medan jag är lite mer så här, de blir så gamla, jag vill typ stoppa tiden och ha kvar dem i liksom huset så länge jag kan, men
precis.
Möjligt.
Det undrar jag också över, just det här att barnen en dag kommer vilja flytta ut.
Och det är ju sunt.
Ja, men, det är ju sunt, men det vill inte jag.
Nej, och jag tampas ju med detta dagligen att liksom, gud, nu är hon 18 och bara ett år kvar på gymnasiet och sen vill hon iväg och plugga eller sådär. Och,
tänk hon flytta till en helt annan stad liksom.
Det vet jag, troligtvis. Förhoppningsvis kanske Lund då, men annars hon kanske vill flytta till USA eller någon annanstans och plugga, då är det ju bara sayonara. Och där tampas jag mycket mer jämfört med min man, utan han tycker bara så, nej, men då har vi gett dem redskapen, det ska bli så spännande. Han är lite mer klar, alltså syn, medan jag känner mer så här, åh nej, stoppa tiden, blir lite mer så här, få separationsångest på ett helt annat sätt som jag kan börja bygga upp nu för att om ett par år, vilket är helt...
Men jag undrar, det är intressant, undrar om det är mer liksom mamma-grejen att man har en annan, just att de har bott i en. Ja. Att man liksom bara vill, för min mamma är ju, kan jag uppleva fortfarande så mot mig och min bror. Ja. Alltså det är ju över 20 år sedan jag flyttade hemifrån. Men det är fortfarande att hennes stora dröm är fortfarande att vi ska bo tillsammans allihopa.
Ja, vi gör ju det med min mamma för att hon har byggt ett fantastiskt ställe på Värmdö, men byggt ett extra hus till vår familj för att vi ska just kunna vara nära, för att hon vill liksom vara nära oss och barnbarnen och sådär. Så I feel her. Jag kan tänka mig att jag kommer göra något liknande så att man alltid liksom
får ha dem på sig. Nära. En klassisk tonårsscen som man ser framför sig är ju hur en tonåring liksom stör sig på något helt oviktigt. Så bara, åh, du fattar ju inte. Och så går man och slänger igen dörren typ, och sätter på hög musik och inte vill prata. Hur har ni tampats med den typen?
Det händer ju dagligen.
Ja. Men är ni då liksom, hur tycker du då? Ska man liksom gå, älskling, nu måste vi prata om det här, älskling. Eller ska man låta...
Ja, alltså, ibland så går jag efter för att om det är någonting jag känner. Men annars, om de får tantrums för någonting som är liksom så här klassiskt, jag vet inte, tonårs mood swing, då låter jag bara dem gå. Och så får de liksom cool off. Sådär. Men är det någonting allvarligt som vi har pratat om och hon stormar av för att vi har kanske någon... Att det är någon meningsskillnad där jag känner att nej, men det här måste vi prata vidare, du kan inte bara storma av för att det här måste vi liksom reda ut, eller jag måste få förklara hur man som förälder liksom, då går jag ju efter och knackar. Men de här liksom små tantrumen som kommer för hipsan och hapsan hos tonåringar, de låter jag bara passera faktiskt.
Och jag tänker så här, som kan du ta saker personligt i det? Alltså kan du tycka det är jobbigt eller blir det så här, ja, det är tonårsgrej.
Nej, brush it off, man liksom. Kan ju ta vissa grejer personligt liksom. Men alltså jag försöker brush it off, men så stort inte är jag faktiskt inte alltid, utan det är klart man kan ta det personligt och bli lite så här ledsen eller kränkt eller vad det nu kan vara, att bara gud. Så ibland får man ju rannsaka sig, sa jag någonting dumt, var det för känsligt det jag tog upp eller jag vet inte. Mm. Det är inte alltid bara deras fel att det blir sådär. Men med 3 tonåringar hemma så händer det en del. Men de är ganska lugna faktiskt. Men det är klart det händer.
Mm. Ja, så spännande. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här, känner jag. Men vi får tacka för idag.
Tusen tack. Det var så roligt.
Tack ska du ha. Så kul. Tack Susanne Histrup. Jag måste säga att jag är impad och kan bara önska att jag själv blir en lika lugn och vettig morsa som du när mina barn blir tonåringar. Vad säger då experten om tonårslivet? Hur ska man handskas med det och gör vi det till ett större problem än vad det kanske behöver vara? Jag lämnar helt enkelt över ordet till Barnet Gårds egna expert, beteendevetaren Paulina Gunnardo.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, vi pratar mycket om rättvisa mellan syskon här, Susanne och jag. Måste det vara rättvist, tycker du?
Ja, alltså jag tycker det ska vara rättvist, men man måste fråga sig vad är rättvisa? Och det är precis det som Susanne också pratar om. Det kanske inte måste vara millimeter rättvisa.
Just det.
Och det kan man också prata med sitt barn om. För att rättvisa är ofta en upplevelse av att man har blivit rättvist behandlad.
Mm.
Och att liksom förklara för barnet att det är inte alltid supertydligt. Och du sa ju också det i samtalet med henne där, att det funkar liksom inte i praktiken kanske alltid att det är millimeterrättvist. Så.
Mm.
Men det är klart det är viktigt att uppleva sig ha blivit rättvist behandlad. Och att det är viktigt att snappa upp det om barnet uttrycker att så här, nu är det minsann orättvist här.
Just det.
Ja.
Så rättvisa är ändå bra.
Det tycker jag.
Okej.
Och sen är det olika i olika åldrar också. Det kan vara bra att veta. Att när barnet kommer upp så där i 5-6 års åldern, då börjar de leka mycket mer komplexa sociala lekar. Och då blir regler och rättvisa lite viktigare. Så då kan man få höra det lite mer hemma faktiskt. Att det är orättvist. Och man behöver prata lite mer om det. För då händer det grejer i huvudet. De utvecklas inom det området. Så.
Just det, för det känner jag mig igen.
Mm. Nej, men och sen fortsätter det upp i skolåldern och blir allt mer komplext. Men man märker det liksom med 5-6-åringar. Att de har ett stort intresse för regler och rättvisa. Mm. Och upp i tonåren så händer det igen. De kan börja bli intresserade för politiska frågor eller miljöfrågor, eller man engagerar sig i någon så här bollsport eller någonting, och då får de också upp ett så här extra stort intresse för att det minsann ska vara rättvist.
Mm.
Så.
Ska man, alltså när jag tänker i den här lägre åldern där som du sa, 5-6-åringarna, ska man fråga dem liksom, vad behövs för att du ska känna att det är rättvist, eller ska man själv sätta tydliga regler, tycker du?
Både och. Barn har inte lika mycket erfarenhet och kunskap som vi har. Och det måste man ju dela med sig av till dem så att de, den delen stimuleras hos dem. Men såklart är det viktigt att lyssna in vad de tycker är rättvist i och med att vi har olika behov, vi har olika personlighetsdrag. Saker är olika viktiga för oss. I en lek till exempel, då kan det vara något barn som tycker det är jätteviktigt att vi leker tillsammans hela tiden. Mm. Och sen kan det vara ett annat barn som gärna leker tillsammans men också vill leka själv. Eller kanske uppskattar att leka två ibland. För att det, en del barn har väldigt svårt för att leka många. Och då kan de andra tycka att det är minsann orättvist. Mm. Och då får man ju möta barnet där den är i utvecklingen. Och förklara och berätta hur andras perspektiv kan se ut. Och hur andra kan tänka eller känna och sådär. För det har de väldigt svårt för när de är så små. Så det kan man prata med dem om. Så stimuleras den utvecklingen så får de med tiden bättre förståelse för det.
Ja, men den här oron kring tonårstiden är ju verkligen real, i alla fall hos mig. Ja. Hur tycker du man ska prata med ungdomar om till exempel sådana, alltså sådana här grejer som man oroar sig på förhand i alla fall, alkohol, droger, sådana saker? Och hur rädd tycker du man ska vara som förälder egentligen? Finns det fog för att man är så nojig som jag verkar vara?
Ja, men jag håller med. Jag kan också redan nu tänka på tonårstiden. Och våra barn är ungefär lika gamla. Hur rädd man ska vara, det är ju väldigt svårt att svara på. Det är ju en, liksom, återigen en upplevelse. Men däremot, hur realistisk man ska vara, det kanske är en fråga snarare. Och där tänker jag på, bara de här senaste 10 åren så har vi fått ganska mycket ny forskning om tonårshjärnan faktiskt. Och då kan man ha koll på 3 saker. Dels är det dopaminet. Det är ett hormon och ett signalsubstans som påverkar vår upplevelse av njutning och vår motivation. Så om du har varit med om någonting som du så här, tycker jättemycket om och känner bara det här bara måste jag ha. Just det. Då är det dopaminet som är igång. Och man har i studier av barn, tonåringar och vuxna sett att när de här olika 3 grupperna får ungefär samma belöning som kickar igång det här dopaminet och hjärnans eget belöningssystem så svarar tonåringar med mycket mer woohoo än vuxna på samma belöning. Så. Och det är ju för att de har en högre liksom, utsöndring av dopamin. Vilket också gör att man dras lättare till alkohol, droger, nikotin, socker, fetrikt mat. Sånt som kickar igång hjärnans eget belöningssystem. Så att, ja, de är ju liksom extra sårbara för exponeringen av alkohol och droger. Just det. Och det är viktigt att känna till att man får försöka se till att alkoholdebuten skjuts upp om det överhuvudtaget
blir. Så mycket
blir
det går liksom.
Ja, men precis. Ja. Och sen också det vi pratade om efter samtalet med Nina Rung om den främre delen av hjärnan och tankehjärnan hos barnet. Den är ju omogen även hos tonåringen. Och där sitter förmågor som riskbedömning, förståelsen för vad saker kan få för konsekvenser, problemlösning och sånt där. Och det är omoget hos tonåringen. Dessutom så har de en lägre grad av vit substans, heter det. Och det är någonting som glider runt i hjärnan och hjälper hjärnan att kommunicera med olika delar i hjärnan. Och det har de mindre av, så att de kan liksom inte, de kan inte tänka lika bra som vuxna. De kan liksom inte se konsekvenser som vuxna kan. Och därför kan man inte förvänta sig heller att de ska förhålla sig till exponering för alkohol på typ en hemmafest. Eller när vodkabilen kör in. De kan inte hantera det på samma sätt som vuxna kan. Så där tänker jag att man mer ska vara realistisk och försöka tänka att man får agera skyddsnät.
Hur menar du då?
Jo, men det är frågan om hur man ska prata med barn om alkohol. Det är ju ett sätt att vara lite skyddsnät. Att så här preppa dem med sånt de själva kanske inte har greppat. Om de inte kan se konsekvenserna, till exempel vad fasen händer om du köper något av vodkabilen och det inte är vodka i. Just det. Eller även om det är vodka och du får i det här och kommer upp till en sån här promillenivå. Vad kan hända då? Och hur fort kan det gå? Och även om man är med bra kompisar som är jätteschyssta så har de sämre förmåga att lösa problem. Är det någon som däckar på en fest, då är det inte säkert att de tar ett klokt vuxet beslut kring det eller bedömer den situationen som en vuxen skulle göra. Så där tänker jag att man ska preppa tonåringen med den kunskapen och förståelsen som de själva inte har. Så.
Just det.
Och påminna om igen om det. Mm. Berätta att man finns där. Man kan ju vara ett skyddsnät genom att man till exempel kan skjutsa, hämta hem det. Om det blir för sent.
Det tänker jag. Jag ska sitta. Jag tror att jag kommer sitta i bilen utanför festen hela natten.
Ja.
Det är min plan.
Ja, så har jag sett mig själv också. Vi får sitta här tillsammans då.
Ja, det kan vi göra.
Men sen också bygga relationer över tid. Övrig tid. För att det är ingenting som kommer över en natt eller bara ett samtal vid middagsbordet. Att bra, nu har vi avverkat det här. Utan bygga liksom tillit och förtroende så att tonåringen också vågar vända sig till dig om det är någonting. Mm. När du först har visat att du finns där rent i praktiken och känslomässigt, men också att byggt upp ett förtroende och en tillit så att barnet och tonåringen faktiskt vänder sig till dig. Det händer ju övrig tid.
Just
så att liksom tänka på att bygga relation, hålla samtalet vid liv. Så.
Mm.
Men att vara realistisk helt enkelt om tonårshjärnan.
Ja,
den fungerar inte som oss som vuxen.
Hur mycket ska man liksom låta tonåringar så här bete sig när det gäller, du vet, så här smälla i dörrar och skrika tillbaka och prata fult och så vidare så där, som man liksom föreställer sig att många tonåringar gör när de revolterar liksom. Hur mycket respekt så där ska man kräva bara för att man är vuxen och förälder liksom, tycker du, i den här fasen?
Respekt ska man väl alltid visa att man har rätt att få oavsett hur gammal man är. Och jag tänker att hur mycket man ska låta dem bete sig, det är ju alltid viktigt att oavsett hur gammalt barnet är, att liksom guida och peka ut en riktning för vad som är okej och vad som är bra beteenden. Skillnaden i, liksom, mellan föräldrarollen och många andra relationer är att en bra fungerande föräldrarrelation, den står ju kvar. Man står ju kvar som förälder trots att någon smäller i dörren och skriker åt den och beter sig som skit. Skulle någon göra det på din arbetsplats, komma till dig och säga hej, god morgon, och sen få utbrott, smälla i dörren, då kanske inte du hade velat jobba med den personen så länge till. Och så var den relationen putsväck. En föräldrarrelation står ju kvar för att den rollen är ju liksom att guida till bra beteenden som får barnet självt och andra att må bra. Liksom, att lösa konflikter och sådär. Men återigen, den här omogna tonårshjärnan, frontaloben, den främre delen av hjärnan, tankhjärnan, den är inte mogen hos en tonåring som den är hos en vuxen, och kopplingarna mellan olika delar av hjärnan fungerar inte som hos en vuxen. Så är de i affekt, så är det inte säkert att de kan tänka klart kring det som en vuxen, och därför kan man heller inte förvänta sig att det inte kommer att smälla i dörren eller att de inte ska skrika, utan där är ju snarare att hjälpa tonåringen att utvecklas och guida liksom i rätt riktning så att det funkar i andra relationer, att det funkar sen i vuxenlivet liksom.
Nej, för jag tänker det är lätt att man liksom skriker tillbaka, tänker jag också. Mm. Alltså det händer ju redan nu när min sexåring är ju typ tonåring. Ibland kan ju hon få så här skrik eller liksom så. Och ibland kan ju jag skrika tillbaka liksom. Och sen tänker man, gud, det där kanske inte var världens bästa föräldraskap. Men hur ska man, alltså rent praktiskt, ska man reagera när ens barn skriker att man är en jävla idiot och går och slänger i dörren till exempel? Då blir man ju vansinnig liksom. Skulle ju bli det.
Alltså, så här, hjärnan och vi smittas ju av känslor, och det är någonting som gör oss mänskliga. Det är någonting som i grund och botten är kanonbra att vi gör, för annars skulle vi inte förstå varandra. Vi skulle inte kunna ha sådana relationer om vi inte kunde känna med varandra. Men ibland om det blir såna här känslor, då smittas vi på ett dåligt sätt. Och jag brukar säga det, att liksom när barn föds en förälder. När barnet utvecklas så utvecklas även du som förälder. Och i det här får man en riktig bootcamp i personlig utveckling. I att reglera sina egna känslor. För det kanske man inte har utsatts för på samma sätt som typ när barnet kommer in i sexårsåldern och hamnar i det som kallas för lilla tonåren. Plötsligt märker man ju själv, bara, shit, vad jag smittas. Sänker jag mig själv till den här nivån.
Precis.
Men att hitta liksom den där andningen, profylaxandningen som är så bra liksom, för resten av föräldraskapet, inte bara under förlossningen. Men att försöka liksom själv andas, försöka tänka klart, reglera sina egna känslor, påminnas om att inte smittas av känslorna, påminnas om att barnet är omoget. Så.
Ja, men ska man då liksom typ ta den där klassiska, så här, okej, nu räknar vi till 10 och så låter vi barnet slash tonåringen sitta på sitt rum en stund och lugna ner sig, och sen tar man ett litet så här, du, när du pratar så där med mig så bla bla, alltså så här, så tar man ett lugnt samtal i hur man pratar med varandra. Är det vettigt?
Det är jättevettigt. För när man är... Jag tog faktiskt själv ett sånt break förra veckan. När jag var jätte, det brann i huvudet på mig också. Så jag gick undan faktiskt och satte mig och bara andades en stund. För att jag fungerade inte riktigt. Och det är faktiskt så det funkar. För när vi är i affekt, när vi har liksom en hög nivå av stress, vi är arga, då är ju den här känslohjärnan som sitter i mitten av hjärnan, den är igång för fullt. Och då får vi sämre förmåga att använda sig av oss av de främre delarna, där man kan tänka klart, lösa problem, ta perspektiv, känna med andra. Det är så rent kemiskt. Och därför finns det en jättebra poäng med att räkna till 10 eller gå undan. Låta affekten liksom lägga sig och sen snacka.
Just det.
Och mötas. Så. Så en grej som är intressant med tonåren och tonårshjärnan, det är att de befinner sig i liksom ett hormonellt och kemiskt kaos. Länge har man ju skylt på tonårshormonerna, men det ligger rätt mycket i det faktiskt. För att när de här könshormonerna och det liksom sätter igång där under puberteten, så samspelar de faktiskt, eller samverkar liksom med andra kemiska substanser i den här känslohjärnan. Och det ger effekten att en tonåring lättare än annars i livet får humörsvängningar. Så precis som Susanne sa, där att vissa saker får man liksom låta blåsa förbi lite grann. Det får lägga sig, för att det är klart att det kan bottna i att det har hänt något som man behöver liksom snacka om, som man behöver känna till som förälder. Men det kan också vara rätt mycket kemi. Barnet kommer hem, är jätteglad, puff, så händer någonting och sen smälts det i en dörr. Kemi.
Precis.
Så, ja.
Nej, för det är klart, det är ju det som är det svåra som förälder, att man, så här, man vill ju att ens barn ska berätta allt och har det hänt någonting, och då blir man orolig och vill veta liksom, så att risken är att man tjatar för mycket liksom, tänker jag.
Ja, men exakt.
Så man får bara försöka förlita sig på att är det något så kommer de berätta liksom.
Ja, precis. Och i tonåren så ligger det också till sakens natur att man blir mer självständig. Att man rör sig från liksom familjen till vänner till andra viktiga vuxna. Och där kan det också vara bra att tänka på att man ska visa att man alltid finns där som tonårsförälder. Men också försöka guida in barnet, tonåringen, i andra sociala sammanhang. Det kan vara en bra fritidssysselsättning där det finns en kanonbra tränare att vända sig till exempel. Någon på fritidsgården, någon i skolan. Att man hjälper också tonåringen att identifiera andra viktiga vuxna i närheten.
Just det. Bra! Nu sätter vi punkt för den här gången. Tack snälla! Tack Paulina Gunnardo. Om du vill fördjupa dig mer i det här ämnet så har Paulina skrivit en liten längre text om just tonårslivet för dig på dittbarnochdu.se. Vi hörs snart igen, kära du. Tack för att du har lyssnat. Kram!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.